Du lyssnar på Dyningar av Elinor Kapp, uppläst av mig, Gunilla Leining. Ett.
Skål, älskling, sa Magnus, log brett och höjde glaset mot Jennifer. Det var gott det här. Skål, ja, skaldjur är aldrig fel, svarade Jennifer. Hennes vinglas i plast gav ifrån sig ett dovt ljud när det mötte hans. Daggen började lägga sig över sittbrunnen där de satt och smuttade på det kylda vita vinet. Efter att de köpt räkor, baguetter och majonnäs på fiskhuset på Stenungstorg gav de sig ut mot Marstrandsfjorden med Marstrands hamn som mål för natten. Innan de kommit halvvägs friskade vinden i och vågorna fick vita gäss på topparna. De vände om, seglade i medvind en bit innan de kom i lä bakom öarna och sakta puttrade in med segelbåten och la sig vid bryggan i Höviksnäs. Emilia har det bra, skrattade Magnus när Jennifer för hundrade gången tog upp sin mobil och tände skärmen för att se om det hade kommit något meddelande. Slappna av nu. Jag vet, men det känns konstigt och tomt att inte ha henne här. Hon älskar sin farmor och farfar lika mycket som de älskar henne, sa Magnus. Och vände skålen med räkskalen över relingen. Tänk om hon inte somnar då? Det kommer hon att göra. Magnus tog fram två burkar med färdigblandad rosa gin och tonic. Vi kom ju överens om att hon kommer över bron och hämtar hem oss om det inte fungerar. Det är i alla fall skönt att vi bestämde oss för att inte gå för långt ut. Om det skulle hända något. Jennifer såg den leende Emilia framför sig. Den glada lilla tjejen som älskade allt och alla i hela världen. Hon var så snäll och trodde gott om alla. När hon var ute och handlade kunde hon leende sträcka ut armarna åt vilken främling som helst som tittade glatt på henne. Och när hon såg ett djur ville hon klappa och krama det direkt. Samtidigt skrämde det Jennifer något oerhört. Tänk om Emilia träffade på en ful gubbe, som det hette när hon själv var barn. Någon som bara tog henne och försvann. När hon blev lite större skulle det bli lättare att förklara det för henne. Precis när Jennifer la ifrån sig mobilen plingade den till. Bilden av en sovande Emilia i sin röda pyjamas med vita stjärnor lyste upp skärmen. En tumme var instucken i munnen medan den andra handen hade ett säkert grepp om den lilla plyschgiraffens hals. Magnus tittade ömt på bilden när hon sträckte fram telefonen. Nu är det hög tid att vi fortsätter att jobba på ett litet syskon till Emilia, sa Magnus. Log sitt charmigaste leende och lutade sig fram för att kyssa henne. Precis när hans läppar nuddade vid hennes kom ett högt skrik rullande över den stilla viken. Vad var det? Magnus reste sig tvärt. Hörde du? Skriket hördes igen. En kvinna skrek för sitt liv. Men var kom det ifrån? Väster om dem syntes några hus innan viken bredde ut sig. Bortom husen ledde en gång- och cykelväg förbi ett reningsverk, bort mot Röreviken och gamla Myggenäs och vidare in mot Stenungsund. Vad ska vi göra? Frågade Jennifer och såg sig oroligt omkring. Det går inte att säga var det kommer ifrån. Hjälp, släpp mig, hjälp! Rösten tillhörde någon som uppenbarligen var i fara. De hoppade upp på bryggan och började springa bort mot gångvägen. Men innan de hade hunnit fram hade kvinnan slutat skrika. Hallå, ropade de anfått där de sprang fram och tillbaka. Hallå, behöver du hjälp? Hör oss? Hallå? Ingen svarade på deras rop och inte en människa syntes till någonstans. Vad ska vi göra? Frågade Magnus. Vi ringer polisen, sa Jennifer, som fortfarande höll mobilen i ett hårt grepp. När polispatrullen anlände 20 minuter senare kändes det som om de hade väntat i en evighet. En polishelikopter kom inflygande från Göteborgshållet. Den piskade upp stora ringar i vattnet när den hovrade över havet. Medan den mullrade doft sökte den av området med värmekamera, men utan resultat. Människor anlände till platsen med bil, några kom ut ur sina hus och stod nyfiket och tittade på helikoptern och poliserna. Fler polisbilar hade anlänt till platsen och poliserna sökte av sträckan med hjälp av Jennifer och Magnus, men utan resultat och till slut fick de ge upp. Eftersom ljud kunde transporteras långt över vatten var det omöjligt att säga varifrån ropen hade kommit. Den långa polismannen med en klassisk polismustasch, som varit en av de första på platsen, berättade för dem att det hänt att man misstagit älgskrik för rop från en människa i nöd. Även råbock och räv kunde ge ifrån sig skrämmande.